God morgon allesammans, Guds frid. Idag är det ju söndagen före domsöndagen och då handlar ju texterna om yttersta tiden. När man ger sig in på det ämnet då vill man helst ha ett antal gånger och helst bibelstudier där man sitter ner runt ett bord. Det är ett ämne som är väldigt svårt att egentligen predika om och ge en heltäckande bild. Dessutom så vet vi ju att inom kristenheten och genom historien så finns det väldigt många olika sätt att se på det som står i de texterna. Men jag har faktiskt valt idag att hålla mig till det som står i Matteus 24 där Jesus själv berättar om, och sen ska jag avsluta lite med ett stycke från Matteus 25. Så jag kommer läsa texten i Matteus 24 i predikan här. Och inte riktigt hela, för den är lång. Och så kommer jag att då ge lite kommentarer. Men först vill jag att vi ska be. Och vi ska be att Herren är med i detta. Och är det så att vi behöver få någon liten ny insikt, så kanske Herren vill ge oss det idag. Genom att upptäcka vad står det i det Jesus säger. Tack Jesus, för att vi får komma till dig idag. Tack för att vi lever i en tid då vi ser att du verkar. Då vi ser att det som vi förut trodde bara var profetia, att det faktiskt uppfylls mitt framför oss. Och Herre, hjälp oss att förstå vad det är som är viktigt i detta. Men hjälp oss också att se på det med de ögon som du vill att vi ska se. Herre, hjälp oss att inte missbruka ditt ord också och göra det till något annat än vad det är. Välsigna oss allihopa så. Amen. Jag skulle först vilja gå tillbaka. Det här vet jag att jag har talat om förut, men jag vill bara påminna om en sak som för mig är fruktansvärt viktig idag. Och det är ett tema som vi återspeglar många gånger. Och det är detta att Gud har gett oss människor en uppgift här på jorden. Att vi människor placerades här finns ett syfte med. Skapelsen i övrigt skulle inte vara ensam, utan vi behövde förvaltare. Och människan får, om det nu är bokstavligt som det står i de första kapitlen i första Moseboken, eller om vi ska se på det på ett annat sätt, det spelar egentligen ingen roll i det jag säger nu. Därför Gud ger människan ett uppdrag. Människan klarar inte av det. Därför att grunden till att klara uppdraget var att man hade Gud som sin herre och mästare. Man försöker klara sig utan Gud, och Gud är god tycker vi och låter människan få som hon vill, trots att Gud vet att det inte är bra för människan. Det var alltså ingen paradistillvaro längre. Inget var längre självklart. Livet kom att medföra annat än det som fanns i paradiset. Slit, sjukdom, fiendskap, andra problem. Människan hade försökt klara sig själv utan Gud. Satan fick människan på fall, och han kom att göra anspråk på oss under hela vårt liv. Och du och jag kommer att få göra val hela tiden. Välsignelse eller förbannelse, liv eller död. Och det här upprepas på många gånger i Bibeln. Vi vet när Mose då, strax innan han ska ta farväl av folket, innan han ska dö, han fick ju inte komma in i förlovade landet, det vet vi om, då håller han ett tal där han upprepar budorden bland annat, och sen säger han detta: ni har någonting jag måste förelägga er. Han talar som Guds tjänare där: liv eller död, välsignas eller förbannelse, så må ni välja livet. Och det är det handlar om i mycket av det vi läser här. Det var en slags förbannelse, skulle man kunna säga, som lades på människan att vi ska få slita och släpa. Men sista kapitlet i Bibeln, Uppenbarelseboken, där står det ju så här: ingen förbannelse ska finnas med. Guds och Lammets tron ska stå i staden, och hans tjänare ska tjäna honom. Uppenbarelseboken 22:3. Och det är målet. Det är dit vi är på väg. Och när vi har kommit hem, då är vi tillbaka i det som var tänkt från början. Ingen förbannelse, ingen slit, ingen smärta eller död. Och mycket kring yttersta tidens budskap i Bibeln handlar om detta. Vi ska få komma hem. Och jag vill säga det att Barbara och jag diskuterade hemma. För var det så, åtminstone på många ställen i vårt land, att när man förkunnade om yttersta tiden, då blev en del troende lite rädda, eller mycket rädda. Och jag har inte riktigt förstått det själv. Men jag har förstått att man har blivit det, för det är så många som berättar för mig. Därför i det sammanhang jag var berättas på väldigt kärleksfullt sätt. Och jag kände en längtan till mig att Jesus skulle komma tillbaka, även om det skulle kanske vara dramatiskt kring det. Och jag tror att det är väldigt viktigt för oss att från början klart för oss, även om det finns saker det som låter problematiskt och negativt, så är det inte annat än det vi lever i vår värld idag. Det kan bli mer av negativa saker, men vi har väldigt mycket runt omkring oss redan. Och när Jesus kommer tillbaka så är han ju vår befriare. Den som tror på honom, han ska bli frälst. Så står det, vi har löfte att du som är ett Guds barn har den heliga andes insegel. Du är lovad befrielse. En dom innebär också att frikänna en befrielse. Som vi i det här skulle komma in på yttersta domen, vilket vi inte gör direkt idag. Det är nästa söndags texter faktiskt. Så vet vi att vi har en frikännande dom i så fall. Det är bra att veta det när man läser detta. Men bakgrunden till det här som Matteus 24. Det är så att Jesus vill undervisa sina lärjungar om framtiden innan han går in i slutfasen på sitt eget uppdrag. Och visst, vi kan ha olika syn på det här och på tolkningar av det som står. Men jag är övertygad om att det här avsnittet jag ska läsa ur nu väver samman den verklighet som Jesu lärjungar lever i med det som händer just då under ett antal år framåt och med sånt som ska hända i framtiden. Jag var faktiskt ute på internet och tittade på olika kristna grupper hur man såg på det här. Jag blev lite förskräckt. Det var någon som jag har väldigt stor respekt för och som anlitat väldigt mycket när jag skaffar fakta. En reformerad rörelse där man skrev så här: ja, vi är helt övertygade om att allt det som står i Matteus 24-25 har redan inträffat. Det var under lärjungarnas, apostlarnas tid. Och så kan jag ju inte se på det givetvis. Och då blir väldigt mycket motsägsfullt. Men det får de ju gärna tro. Men de får ju andra problem när man läser så. Och så hittar man olika sätt att tolka. Men jag tror alltså att det är en dubbelprojicering. Alltså peka framåt mot det som står i Uppenbarelseboken. Ni vet den är. Handlar om det yttersta tiden, men också om sånt som hände kring den som har nedtecknat Uppenbarelseboken givetvis. Den pekar också bakåt, Matteus 24. Därför Jesus kommer att här syfta tillbaka till Daniels bok bland annat och annat i gamla testamentet. Och vi vet att Daniels bok, den beskrev sånt som hände inte så långt efter han levde. Makkabeerupproret, sånt som finns i bland apokryferna, bland de böckerna beskrivs där. Det står rätt detaljerat i Daniels bok, det som uppfylls där. Men sen finns det också sånt som pekar framåt mot den yttersta tiden i den boken. Så är det på många olika ställen där profetia nämns. Även Hesekiel, Jeremia upptäcker vi på det viset och Jesaja. Sånt som gäller då, även Zakaria. Och sånt som är sånt som vi väntar på fortfarande. Jesus kommer att tala här i texten om födslovåndor. Om att se upp så att ingen bedrar er. om falska tecken, om falska messias, om villolärare, om materialismens avguderi. Han kommer tala allvarligt om avfall, om politiska påtryckningar, om bedrägerier, om en ljum och ofarlig kristendom, som jag tolkar det. Och ett stort tecken nämns här i texten sen, som du och jag har del i. Förkunna evangeliet hela världen för alla folk. Han uppmanar oss att hålla ut trots svårigheter. Jag kommer tillbaka, var beredd. Och det är det det handlar om. Men lärjungarna är otåliga. Och de frågar om Herren är tiden inne. Lite senare, efter att Jesus uppstått, så ställer han ett annat svar än det jag kommer läsa strax här. Han säger så här, Apostlagärningarna 1:6. Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den helige ande kommer över er och ni ska vittna om mig. Jesus finns hos oss genom en andefödd tro. Den pånyttfödda människan har den helige ande. I Matteus 24 kommer vi lära oss att det är farligt att gå i egen kraft, att inte lita på Guds kraft. Budskapet är först och främst, håll dig nära Gud och Guds ord. Utan Guds heliga ande, utan Guds närvaro i ditt liv, så kommer du inte att fixa det. Yttersta tider, och det är nu, är en tid då många kan avfalla nämligen. Och det finns olika anledningar. Jag ska ta upp något exempel på det som jag tycker är väldigt viktigt just idag för oss som är här. Men då börjar jag läsa Matteus 24, vers 3-5 först. De frågar vad tecknet blir. När han sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom kom det fram och sa: säg oss, när ska det hända och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut? Jesus svarar: se upp så att ingen bedrar er. Många kommer att uppstå under mitt namn och säga jag är Messias, och det ska bedra många. Sen för nästa stycke ska jag vilja sätta en mellanrubrik: krig och oro. Ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter skrämma er. Sånt måste hända. Men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det ska bli hungersnöd, jordbävning på den ena platsen efter den andra. Allt detta är början på födsloverkarna. Det kommer vara andra problem också. Lidande för Jesus skull. Då ska man utlämna er till att plågas och dödas. Alla folk ska hata er för mitt namns skull. Då ska många komma på fall och ange varandra och hata varandra. Många falska profeter ska framträda och bedra många. Och det som händer då, det är detta. Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli räddad. Och det gör jag lite stopp i texten och funderar lite på. Vilken lag är det Jesus pratar om? Den viktigaste, varför laglöshet, rättare sagt, är det han syftar på? Jag är helt säker på att det är det jag nämnde om i början. Att det är Gud som är den som ska äran. Det är Gud som står bakom allting. Du ska älska Herren Gud av hela ditt hjärta, av hela din kraft och allt ditt förstånd. Det handlar givetvis också om de 10 orden och allt det andra budorden, som allt det andra som Gud har gett oss. Men den stora synden är att människan fortfarande vill vara herre och inte bara vara förvaltare av Guds skapelse. Vi gör oss till herrar där Gud ska vara herrar, vara herre. Och det tror jag är den stora synden fortfarande. Och vi upptäcker detta gång på gång, att det här ökar och vi smittas. Idag ser vi i vårt eget land hur man från myndigheter i massmedia försöker ställa talet om Gud helt utanför samhället. Tron på honom vill man förvandla till att vara något udda och något konstigt. Jag känner nästan ibland i de sammanhangen som att den troende presenteras som ett museiföremål i vissa sammanhang. Inte överallt lyckligtvis. Men det gör att många troende tappar frimodigheten. Och framförallt att man börjar tro på annat som inte ska ha vår tro. Istället för att tro på att det är Gud som är den som ska äran. Man dras med i antikristna strömningar utan att själva förstå att man faktiskt idag är en bricka i ett spel. Och då uppstår en tandlös kristenhet som inte ens orkar stå mot försöken och splittra Bibelns tankar. Jag kan ta som exempel det med trohet, familj, äktenskap. Om att ära Gud för det han har gjort och gör. Om att räkna att Guds principer för hur samhället ska fungera bestå. Att det är det viktiga. Det kan vi inte kräva av den som inte tror. Men vi som är troende och kallar oss Guds barn. För oss är det ju en självklarhet. Liksom i första Moseboken så vill man i denna tid göra Gud onödig. Kärleken som kallnar är det som jag syftar på förut. Gud är inte längre störst i våra liv. Jag fortsätter och läser. Budskapet, står det i 14 versen, om rike ska förkunnas hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma. Men det här var ju något enormt positivt. Man kan tycka att det är motsägelsefullt. Men det är vad vi ser idag. Och här är rätt intressant. För i den tredje världen, det vi kallar så kallad tredje världen, växer en kristna församling radikal. Man får också utstå förföljelse på grund av detta. Och det blir alltså motgångar och det blir tillbakagångar när det gäller det mänskliga. Det är den livssituation de människor har som kommer till tro. De får utstå väldigt mycket förföljelse. Men ändå växer det. Och vi är nog lite aningslösa tycker jag vår del av världen. Och kanske inte riktigt förstår hur stort det är idag. Alltså om vi ska räkna antal människor som utanför den officiella statistiken. Som vi kanske räknar, jag såg exempel Pingströrelsen som är den största protestantiska rörelsen idag. Den har 150 miljoner registrerade medlemmar. Men om man räknar de här som finns i tredje världen, de grupperna som växer idag, det är alltså att rör sig om mellan 400 och 500 miljoner som alltså på några decennier har alltså vuxit sig starka. Och det här har vi inte riktigt förstått hur stort det är, det märker jag. Vi räknar som normalitet och tittar på kyrkor och grupper i våra egen del av världen. Att det är det normala så att säga för den kristenheten. Men så är det inte idag. Och det spelar kanske ingen större roll. Men vad som är viktigt för oss är att vi förstår att det är fel om vi skulle som kristna i vår del av världen peka på dem och säga titta vad outvecklade de är. Titta vad primitiva de är i sin kristna tro. De är inte så liberala som vi är. De är alltför konservativa och så vidare. För det förekommer idag. Men man blundar för att Gud i detta välsignar sin församling. Det är väldigt intressant detta tycker jag. Och det är idag. Det är inte om 10, 20, 30 år utan detta är idag. Men det finns problem givetvis. Och verserna 15-31 i Matteus 24 handlar om att bli problem. Och jag ska bara läsa så ska ni få höra vad som sägs här. Och först syftar Jesus tillbaka på Daniels bok. När ni ser den vanhelgande skändigheten som profeten Daniel talade om stå på helig plats. Och den som läser fattar rätt. Han säger inte Jerusalem eller någonting. Han bara säger detta. Då måste de som bor i Judén fly upp i bergen. Han syftar alltså på en händelse som var under Maccabeetiden då den ska vi säga, grekiska ockupationen, det är egentligen efter Alexander Stora har man delat upp hans rike i olika delar, hans efterföljande tog vissa delar och en av dem la beslag på Palestinaområdet, Israelsområdet och till och med kränkte judarna genom att placera avgudabilder för tillbedjan på tempelområdet. Och det syftar på, men nu är det någonting som ska hända framtid, Jesus talar om. Då måste de som bor i Judén fly upp i bergen. Den som är på taket ska inte gå ner och hämta vad han har i huset. Och den som är ute på åker ska inte vända tillbaka och hämta sin mantel. Vi är de som väntar barn eller amma i den tiden. Be att ni slipper fly under vintern eller på sabbaten. Ty det ska bli ett lidande vars like inte har funnits från världens början till denna dag. Inte heller kommer att finnas. Och om inte den tiden förkortas skulle ingen människa bli räddad. Men för det utvalda skull kommer den tiden förkortas. Jag kommer inte kommentera det här utan bara läser vidare. Om ni då får höra, här är Messias eller där är han, så tro det inte. Falska frälsare och falska profet kommer att uppträda med stora tecken under för att om möjligt bedra också det utvalda. Nu har jag sagt det i förväg. Om ni alltså får höra, han är ute i öknen, så gå inte dit. Han är inne i kammaren, så tro det inte. Till liksom blixten kommer från öster och lyser ända till väster, så blir det när människosonen kommer. Där kadavret ligger, där samlas gamarna. Så talar han om himmelska tecken. Strax efter den tidens lidan ska solen förmörkas och månen inte ge något ljus. Stjärnorna ska falla från skyn och himlens makter skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen. Och då ska alla jordens stammar höja klagorop. Och man ska få se människosonen komma på himlens moln med makt och stor härlighet. Och han ska sända ut sina änglar vid ljudet av en stor basun och det ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena gräns till den andra. Då kanske någon säger, ja, jag har ju läst Matteus 24, läser jag, men det låter ändå som bekant på något annat sätt. Och det är riktigt. Jag tror att när ni går hem och tittar på det här någon gång har tid, så lägg Matteus 24 bredvid. Kopiera av det eller lägg en bibel bredvid Matteus 24. Slå upp Uppenbarelseboken och börja bläddra i den. Så kommer ni se att om ni punktar upp Matteus 24 så finns Matteus 24 i Uppenbarelseboken som en nyckel. I Uppenbarelseboken har ju vissa bitar som liksom är uppförstoringar av vissa enskilda händelser yttersta tiden som händer. Men huvudlinjen är det Jesus säger i Matteus 24. Och det är väldigt spännande, inte sant? Men det ska ni ta och studera på egen hand. Men det är jättespännande. Men sen kommer ett glädjebud. Och det är det jag vill komma fram till. Jesus kommer tillbaka. Lär er om vi jämförs med fikonträdet. Det är från vers 32. När kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni när ni ser allt detta hända att han är nära utanför dörren. Sanningen, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens sonen, ingen utan fadern. För som var Noas dagar så blir det vid människosonens ankomst. Under tiden före floden åt man och drack, gift sig, blev bortgift ända tills den dag då Noa gick in i arken och ingen visste något förrän floden kom och förde bort alla. Så blir det också vid människosonens ankomst. Inget fel på att gifta sig och sådär. Det är inte det handlar om. Utan man levde som vanligt och tänkte inte på att det var någonting speciellt som var på gång. Man såg inte vart det barkade hän. Och så menar Jesus kommer att vara vid denna tiden. Och i 40 till 44 verset så står det, kommer helt plötsligt när man minst väntar det. Då är två män ute på åken, den ene tas med och den andra lämnas kvar. Två kvinnor är vid kvarnen normal, den ena tas med, den andra lämnas kvar. Håll er därför vakna till ni vet inte vilken dag er herre kommer. Det förstår ni ju att om husägaren visste vid vilken tid på natten tjuven kommer skulle han hålla sig vaken och hindra honom från att bryta sin huset. Därför måste också ni vara beredda till när ni minst väntar det så kommer människosonen. Och det Jesus menar här det tror jag är att mitt i en tid av moraliskt förfall helt plötsligt men inte oväntat för den troende som är beredd så kommer Jesus tillbaka. Han nämner flera tecken. Men han nämner ingen tidpunkt. Hans ord ska inte förgå. De som håller fast vid det kommer inte att bli överraskade. Ett tecken dock låter väldigt kryptiskt. Tänk på det. Fikonträd med mjuka kvistar och blad som spricker ut ur knopparna. Och då kanske ni känner igen från gamla testamentet Jeremia 11, det står om Israel. Det är som ett grönskande praktfullt olivträd, så kallar Herren dig. Det judiska folket liknas vid olivträdet. Och det är rätt intressant. Paulus skriver ju om detta lite längre fram i Romarbrevet 11. Ty om du skas ut ur en vild oliv, och det är vi som har kommit till tro på Jesus som inte judar, som du av naturen hörde till och mot naturens ordning ympades in på ett odlat olivträd. Hur mycket lättare ska det då inte bli när de äkta grenarna ympas in på sitt eget träd? Och det Paulus menade givetvis att när den som är, ska jag säga, judiskt troende kommer upptäcka vem Jesus är, att han är Messias, den man längtat efter, då kommer det att blomma. Och nationen Israels upprättelse för 60 år sedan, det har många sett som ett tidstecken, och det är det helt säkert. Men jag tror inte det handlar i första hand om politik. Gud verkar i historien, det vet vi. Verkligen. Gud verkar hela tiden i historien. Och han förbereder sånt som ska komma. Och det är det genom denna nationens upprättelse. Men detta är underordnat det som är det största av allt. Den dag det mjuknar och Jesus, ni märker det, bladen blir mjuka. Och Jesus blir Messias även för många av det folket. Var på jorden de än finns, då kommer knopparna att brista. Och där rike Jesus förkunnar äntligen få blomma ut. För mig är det tecken och gläds åt när jag hör att dessa grenar på det gamla olivträdet också växer. Men de måste också impas in på det ursprungliga. De behöver också bli frälsta och komma att tro på Jesus Messias. Det är ingen automatik i det. När äkta grenar impas in, då måste ju frukten bli bra. Eller hur? Vi som är vildoliv, vi tycker att det är bra. Men tänk vad bra det ska bli då. Och det är på väg. Jesus använder flera bilder och liknelser när han beskriver att han ska komma tillbaka. Men gemensamt för dem är att det handlar om en aktiv beredskap. Och det är massa ställen i de här kapitlen där. Men jag ska avsluta från ett exempel. Jag har predikat över den texten här en gång på en domsöndag när jag predikade. Och det är från Matteus 25. Men jag ska bara ta det som en avslutning här idag. Och det är det här stycket där Jesus beskriver de här flickorna eller jungfrurna som det står i annan översättning. Då ska himmelriket liknas vid 10 jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. 5 av dem var oförståndiga, 5 var förståndiga. De oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig. De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. Då när brudgummen dröjde blev alla sömniga somnade. Vid midnatt hördes ett rop, se brudgummen kommer. Gå ut och möt honom. Då vaknade alla jungfrurna, gjorde ordning sina lampor. Det oförståndiga sa till det förståndiga, ge oss av er olja, våra lampor slocknar. Det förståndiga svarar, det räcker kanske inte både för oss och för er. Gå istället till dem som säljer och köper. Men när det hade gått för att köpa kom brudgummen. Och det som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten och dörren stängdes. Sen kom det andra jungfrurna tillbaka och sa, Herre, Herre, öppna för oss. Men han svarade, amen, säger jag. Jag känner er inte, vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Jag tror inte det här är en, ska jag säga, Robinson-grej om man tänker på den här utslagnings dokusåperna eller någonting sånt här. Det är en bild Jesus använder för vi ska förstå vilket allvar det är i att vara beredd. Vi ska hålla lamporna brinnande, budskapet. Och de var ju illa ute alla 10, har ni tänkt på det? För de somnade allihop. Både de som kallas för visa och de som kallas för ovisa. En del var det för sent för. Men även de visa sov och kanske de missade en möjlighet att väcka de andra genom detta på riktigt så att de skulle hunnit. Men för 5 av dem var det ödesdiget i den här berättelsen Jesus berättar. De hade slut på olja Och den var jätteviktigt. När man i det orientaliska forntida bröllopet, det fanns inga telefoner, mobiler, ingenting annat att kalla på, än att skicka ut häraldern som sa, nu är det dags, festen färdig, nu ska jag komma och det är mörkt, stå här och lysa upp vägen. Och så lyser de inte upp vägen där, de klarar inte uppgiften. Det är en bild, men utan olja, utan den helige ande, för det är en bild på den helige ande. Paulus säger, Gud har smort oss. Vi har fått anden som är sigill. De fem slockna lamporna. Nu citerar jag den gamle predikanten Frank Mangs. Det är självgjord frälsning. När egot står i centrum. När man går förbi korset. Det är en tam, innehållslös bekännelse. Det är när man bekänner sig till etiska principer möjligtvis. Kanske till en kyrka. Man kanske bekänner sig till en viss slags religiositet. Som är insvept i något allmänt tyckandes granna omslagspapper. Så långt Frank Mangs. Men Jesus är inte i centrum när man har slocknad lampor. Man har inte relation, det är falskt hopp. Man är inte omvänd, man är inte pånyttfött. Eller som Frank Mangs faktiskt skrev ständigt i sina böcker, använde sina predikningar. Han använde uttryck, man är inte andefödd. Och jag tycker det är ett fint uttryck. Paulus skriver i andra Timoteusbrevet 3. Det ska du veta att i sista dagen ska det komma svåra tider. Människorna ska älska sig själva, vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De ska älska njutning istället för Gud och ha ett sken av Guds fruktan. Men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem, Timoteus. Det var länge sedan Timoteus levde. Förbönen. Det är också en lampa som inte får slockna. Men så finns ett budskap i det. Det står här att de som hade olja. Och de har inte tillräckligt för att dela med sig. De säger till de andra, fixa det själva. Köp åt det själva. Ordna upp det själva. Och när man sover en andlig sömn, då blir det andliga livet overkligt. Glädjen över att vara pånyttfödd försvinner. Glädjen över att synden är förlåten är borta. När en kristen somnar blir tron på Jesu återkomst också overklig. En dominerad atmosfär i avslut på denna tidsålder är faktiskt en slags försoffning på detta området. Det kvittar, det spelar ingen roll. Vid midnatt hördes ett rop, står det här. Men när vi vaknar till, vi sovande kristna. En bror som skrev mycket sånger och ibland sångtexter, men använde, han hade en kompis som skrev sångtexter. Han skrev en sång, eller han, det var hans kompis som skrev texten, men han skrev melodin till den som löd så här. Vakna upp alla kristna ur religiösa sömn. Det är lätt hemskt. Ta Jesus på allvar. Han är ingen dröm. Men så är det. Han är ingen dröm. Han är verklighet. Därför frågan om mitt och ditt förhållande till Gud och hela kristenhets förhållande mer bränna än någonsin. Lampan som talar om texten, det är inte den som är värdefull. Det är oljan det gäller. Det yttre spelar ingen roll. Det är det som finns där inne som räknas. Guds ande. Att han är levande för oss. Att pånytt födelsen håller sig liv. Att vi ständigt kommer till honom och säger, här är jag, Herre. Sänd mig. Vad ska jag göra för att ditt rike ska växa? Ge mig din tanke. Jag vill ge mitt liv till dig. Det är det det handlar om. Så att skapelsen får en chans att komma tillbaka till det som det en gång var tänkt. Och vad som än händer kommer till slut Guds vilja att ske. Men frågan är jag med i detta? Det är det handlar om. Gud välsigna oss alla och låt oss be. Tack Jesus för att du vakar över din skapelse. Du vakar över oss människor. Och du älskar oss enormt mycket och du ropar ditt kom. Jag älskar er. Jag älskar dig. Men Herre, förlåt mig och förlåt oss som mänsklighet att vi så många gånger har har struntat i att gå din väg och bara gå våra egna vägar. Och jag ber dig, Herre, upprätta på nytt i dessa tider ditt folk till att bli frimodigt folk som står för vad du kallat oss till att göra. Att vinna människor för ditt rike i dessa tider. Kom, helige Ande, och ta över, jag ber dig. Amen.